Nu är vi igång igen, Johanna.
Ja, nu är vi igång. Andra gången gilt, får man väl lov att säga.
Ja, men precis. Vi kan avslöja lite så här bakom kulisserna. Vi spelade in ett avsnitt igår.
Ja,
som råkade ut till en del, del tekniska missöden. Så att vi slängde det på tippen helt enkelt.
Ja.
Så vi gör ett nytt försök.
Alltså själva inspelning, alltså det vi sa var väl ändå.
Det kan ha varit det bästa någonsin.
Ja, vi säger det.
Vi säger det. Alltså.
Jag ser ju det här som liksom en chans att få mig själv att verka lite smartare.
Du tänker så? Ja. Mm. Ja, nej, men, ja. Jag vet inte vad jag ser det här som en chans till. En chans till förbättring på alla punkter, tror jag.
Ja.
Vi har ju passerat, eller vi är nästan halvvägs in i september. Det är den 12:e idag när vi gör det här, andra försöket.
Ja.
Vilket betyder att sommaren är på väg oåterkalleligen mot ett slut, tydligare upp hos dig i Piteå kanske än hos mig här i Hjälmaren, södra strand.
Ja, just nu är jag faktiskt i Dalarna.
Aha.
Men det känns ganska höstigt här också, så ja. Det hjälpte inte så mycket.
Nej. Annars vet jag hade en period där jag bodde i Luleå, och jag var så fascinerad den första hösten jag tillbringade i Luleå, att klädseln på ortsbefolkningen gick från en dag till en annan, från liksom shorts och sandaler till typ skoter och overall.
Ja, men det finns ju typ ingen höst där uppe.
Nej.
Det känns som att det är hösten och våren är liksom två dagar.
Ja, men typ.
Och sen är det sommar eller vinter. Det är den känslan man får i alla fall.
Ja.
Och det speglas väl lite ibland.
Lite så är det ju. Då här i de södra delarna av landet så har vi en betydligt längre höst, kan man säga. Som ofta kan vara ganska trevlig att åka motorcykel i. Just.
Mm.
Alltså det är inte för varmt, solen skiner och sådana här härliga sensommardagar. Liksom. 14-15 grader varmt, vindstilla, det lyser av röda och gula löv i skogskanterna och så då.
Det lät ju ändå ganska trevligt.
Ja, och så får man ju se upp för traktorer. Man får se upp för lera på vägarna som de här traktorerna släpar upp under höstpröjningen. Och inte minst jag som bor i närheten av ett litet samhälle där lantmännen har en sån här siloanläggning. Där får man ju ha en liten varning för vägkorsningar och rondeller, för att det ramlar ju av en del vete och råg och sånt från de här lassen när de kör till silon. Och det där är ju som... Ja, men det är som sand liksom. Det är otroligt halkigt.
Ja.
Så bortsett från det så är det ju fint med höst.
Ja, ett varningens finger för sandunderlag bara. Men
ja, men precis.
Bra.
Som den gamla tidningsrubriken en gång löd. Bonde tappade läm, förlorade säd.
Nej.
Jo, jag vet inte om det är en autentisk rubrik, men det där är någonting jag burit med mig sen mina tidiga tonår, att det lär ha stått så i en tidning.
Jag hoppas att det stod så.
Ja, och jag tänker alltid på den rubriken när jag kör igenom här rondellerna där det ligger en massa säd utspild. Vi lämnar ämnet.
Tack och bak.
Vi ska prata motorcykelåkning, tänker jag. Det är ändå det den här podden ska handla om. Motorcykelradion.
Ja, det är väl ändå liksom den röda tråden genom...
Ja,
genom allt.
Och då måste jag ju fråga dig, du som har haft en lite sådär problematisk säsong med tanke på den där vurpan som jag pratade om tidigare. Har du åkt någonting sen sist, eller hur går det med, hur är det med dig?
Ja. Det är rent åkningsmässigt går det väl inte sådär superbra. Jag har ju skaffat alla kläder nu igen. Så att jag har liksom hela MC-kläder, jag har liksom ny jacka och handskar och sådär som är hela. Så det är liksom check, klart. Och sen har jag ju varit lite så här, jag har ju haft min brutna tumme och ett skadat knä, och sen har jag liksom försökt att rehabilitera det. Nu är jag ändå liksom så pass rörlig igen, och ändå så här, jag är inte helt återställd, men ändå så pass återställd att det känns som att nu är det dags att åka igen. För att det är ändå bra att liksom åka lite grann innan säsongen är slut, bara för att liksom ha åkt och inget annat. Och så hade jag en plan då här för, vad kan det vara, typ 2 veckor sedan, att så här, nu är det dags. För att min motorcykel står ju fortfarande liksom isärplockad långt hemifrån. Och den har jag liksom gett upp på. Så jag tänkte att jag skulle köpa en ny. Men min sambo har ju en. Så jag tänkte att jag skulle åka på. Men då blev jag överallförkyld. Så att det blev inte så mycket åka av ändå. Och nu är jag i Dalarna. Och här har jag inte heller någon motorcykel. Så att ja, det går lite så där för mig. Men jag tänker att det är ju fortfarande liksom, som jag sa, så är det ju liksom höst i 2 dagar innan det blir vinter där uppe norrut. Så jag räknar med att det fortfarande är lite sommar när jag kommer upp. Så att jag kommer att kunna åka några enstaka turer i alla fall innan det blir för ruggigt och jävligt.
Mm. Vi håller tummarna för det, tycker jag.
Ja, det kommer ju inte komma snö nu i alla fall.
Nej.
Så att det rer sig. Men det är ju tråkigt att krascha liksom i början på säsongen.
Ja, om det nu någonsin är roligt att krascha så vet jag inte om...
Ja.
Ja, nej, men det är klart. Det är trist att få en säsong spolierad, så kan man ju säga. Oavsett vad det beror på.
Ja, alltså det är ju inte kul att krascha någonsin, som du säger. Men eftersom det hade ju... Ja, alltså nu blir det ju liksom ingen åka av alls i stort sett den här sommaren. Och jag hade ändå sett fram emot det ganska mycket. Och hade ganska mycket liksom åkningsplaner, resplaner som jag skulle ut på. Och så bara nej, vart det ingenting av någonting. Men jag får vara glad att jag lever också.
Ja.
Och inte har några större men i alla fall.
Nej, men det tycker jag. Det är väl verkligen på uppsidan av det hela.
Ja,
och så är det ju...
får jag ändå.
Men lite, sen när du får ytterligare perspektiv till det här, så blir det ju en ganska häftig, men det är en nyttig erfarenhet.
Mm.
Som jag förhoppningsvis, så kommer din ryggmärg att funka på ett annat sätt om du hamnar i en liknande situation igen än vad den gjorde då när det hände.
Det kommer den nog göra. Att man blir lite mer vaksam. Och jag har ju lärt mig ganska mycket av det, att liksom hela det här. Att åka med stress i kroppen är aldrig bra någonsin. Det visste man ju innan, men nu har jag liksom praktiserat det också. Att, ja, man kanske ska ta ett extra djupt andetag ändå.
Ja, jo, men alltså motorcykelåkning eller motorcykelkörning har ju det goda med sig att om man är lite sådär, har mycket omkring sig, så är det ganska befriande att ta en sväng på motorcykeln. Men klart, man får inte vara liksom ha allting utanpå när man sticker iväg. Då blir det ju inget bra.
Nej, jag märkte det.
Ja, nej, men vi håller tummarna för en ny, betydligt bättre säsong och en spännande motorcykel kanske på ingång i ditt garage.
Ja, men precis. Och nu kan jag ju nästan hålla tummen också, den som var bruten.
Ja.
Ändå.
En nyfiken fråga. Har du börjat spana någonting åt vilket håll det lutar med ny hoj?
Ja, alltså jag har ju som sagt inte provåkt någonting, men jag har provsuttit på några stycken, för att jag liksom inte haft kläder med mig, så vill jag väl ändå att första turen ändå ska vara en, när man inte är och kollar på en ny.
Nej.
Utan bara en lugn och ro hemifrån. Men jag har kollat på framförallt sådana som är lite större i karossen, eller vad man ska säga, än vad min tidigare var, för att det var ju en Yamaha Virago, och den är ju ganska liten egentligen.
Mm.
Och jag är ju ganska lång, alltså jag är nästan 1,90.
Mm.
Så att den var ju väldigt liten.
Du behöver en rymlig hoj helt enkelt.
Ja, och det känns ju alltså, så här, jag märker att jag sitter ju bättre på sådana här lite större, men det känns ju också väldigt ovant att liksom ha en tank som är jävligt mycket större än de som jag är van med. Men jag har ju, alltså, jag är ju ändå inne på liksom liknande sådana här lite med glidarstuket och så. Så jag har ju kollat på några Yamahaer och lite så här, ja men, får se, nu kommer jag inte ihåg i huvudet vilka jag har provsuttit faktiskt. Men, ja men någon så här Yamaha Intruder och någonting, va? Och någon så här, vad heter de? Dragstar.
Mm.
Och lite åt det stuket. Och sen har jag kollat på nätet efter sådana här, ja men typ Honda Shadow och lite sådana. Åt det hållet. Men ja, och så har jag varit faktiskt när jag var och köpte, eller så här, jag beställde min jacka via liksom en återförsäljare. Och sen när jag var och hämtade ut den jackan, då var de så här, du har kommit in en som skulle passa dig. Så då fick jag prova lite olika där och så här. Så att, ja, men lite liknande i liksom designen, vad man ska säga.
Mm, en fet glidare framöver kanske.
En fet glidare.
Ja, men det låter bra tycker jag.
Det kan man säga.
Ja. Gött.
Ja.
Själv så håller jag ju fast i min Honda VFR 800.
Ja.
Och varje gång som jag ut och åker på den, så även om jag ibland kan tycka att men, oj, den börjar bli några år nu den här, så, men varje gång som jag, när jag kommer hem från åket, så tänker jag, det är en fantastisk motorcykel. Det är liksom en perfect match, den här hojen och jag.
Ja, men vad bra.
Ja, men det känns...
Det är inte så vanligt att det ska kännas.
Ja, men visst. Så det är nästan lite som en del av mig, känns det som. Och det är bra. Mm.
Så du spanar inte efter någonting?
Nej, jag spanar inte efter någonting. Om jag gör det så är det bara för att tänka, men det finns inget som är bättre.
Bara för att bekräfta.
Ja, men lite så kan det vara. För klart, det finns ju hojar som ser fräsiga ut och så, men jag tycker min VFR också ser ganska fräsig ut. Så att...
Men du har inte varit inne på så att skaffa alltså fler?
Fler hojar?
Inte göra sig av med den du har, men alltså att ha...
Ja, alltså jag tror... Om jag ska skaffa fler och inte göra mig av, jag måste ändå göra mig av med något. I så fall måste jag nog göra mig av med frun. För att jag tror inte hon är sugen på att det kommer in ytterligare en hoj i garaget, helt enkelt. Annars så är ju det en god idé att ha fler hojar. Alltså hojar för olika ändamål. Jag kan sakna lite grann min Transalp som jag bytte in när jag köpte den här. Då var jag ganska färdig med den, kändes det. Men nu kan jag sakna den för det här köra grusvägar och lite så.
Mm.
Och det var en sån grusvägslimousin, så att den var ju väldigt kul på den typen av vägar. Som det finns så mycket av, ju.
Ja, men jag förstår det. Men jag hoppas att du väljer frun.
Ja, men jag tänker, hon får vara kvar. Det är lugnast för alla.
Ja,
så det är ingen risk. Dessutom har jag ju en typ en halv hoj står redan i garaget. Och det kanske är just därför som det inte läge att ta upp diskussion om ytterligare ett fordon. Vi har ju den här dotterns gamla 250 Virago som jag skulle göra ordning på. Bygga om till kaféräser.
Hur går det med det då?
Ja, men det är mer en slakt än ombyggnad just nu.
Ja.
Så att, jag upptäckte ju, jag tänkte så här att inledningsvis att när jag startade den väl, och får vi se. Men det gick ju inte att få igång, den var ju helt död, och det visar sig att elsystemet har ju tagit ganska mycket skada av att den låg bakom en lada i 2 år utomhus. Mm. Visserligen med ett täcke på sig, men ändå. Så att det finns inte en hel kabel i det där systemet, och det har fullständigt saggat ihop. Så jag måste dra ny el. Och det där är ganska mycket utanför både min komfort och kunskapszon.
Mm.
Så att, ja. Men så att det tog ju stopp där ett tag när jag insåg det där. Men nu har jag börjat på här på sensommaren och köra mer vinkelslip och svetsat lite, fått ihop några grejer som faktiskt håller, vilket känns bra. Så att jag ska fortsätta på det spåret sen.
Ja, men du är på väg framåt. Men är det så pass att du måste liksom lämna in den för vissa grejer ändå, eller?
Ja, men jag tänker att jag ser det här mer som ett utvecklingsprojekt, både av själva motorcykeln och av mig själv. Så planen är att inte lämna in, utan ta hjälp av människor jag känner och få lite goda råd. Och sen YouTube-universitetet har ju ganska många kurser i sånt där. Gratis.
De har ju det.
Ja, de har ju det.
Ja.
Så att det kan väl skaffa mig några poäng, tänker jag. Och sen går det att köpa hela kabelstammar färdiga på Amazon för en spotstyver. Sen vad det för klass på dem, om de är så mycket bättre än den kabelstammen som har smält ihop, som redan sitter där, det vet jag inte, men... Vi får se, helt enkelt.
Ja, men det visar sig. Men
det visar sig.
Lycka till med det då.
Ja, men tack. Sen har jag ett annat projekt på gång som ligger i närtid. Jag håller upp mina viktiga dokument nu för kameran så du kan se här vad jag har.
Jag ser en 3x karta.
Ja.
Och ett dokument. Transportstyrelsen. Det är registreringsbeviset.
Ja, också. Precis, där. Och sen,
och ett pass.
Och ett pass. För att i övermorgon, i pratande stund, så sticker min polare Nisse och jag iväg på den länge emotsedda resan ner till Rumänien.
Den som har skjutit fram typ 1 miljon gånger.
Ja, men typ så. Det är för att livet har kommit emellan, som det brukar heta. Det har varit en massa andra saker också som har kommit emellan som vi inte rår över, men nu blir det av.
Mm, men vad, äntligen?
Äntligen, ja. Så på lördag vid lunch någon gång så drar vi mot Nynäshamn och sen så färjan där sen eftermiddag till Gdansk i Polen. Så vi inleder med en 18 timmars båttur.
Jajamän, ja. Tagga.
Och sen drar vi söderut. Får vi se, vi har inte bestämt. Vi vet ju att vi ska till Rumänien och köra de här vägarna Transalpina och Transfagarasan. Det är såna här ikoniska motorcykelvägar. Men det vi inte har bestämt, det är liksom exakt hur vi ska komma dit och när vi ska komma dit. Alltså vi har inga färdiggjorda dagsetapper att ja, men på söndag kväll måste vi ha kommit dit och måndag måste vi ha kommit dit och så vidare. Utan vi utnyttjar detta faktum att vi är men vi är ju pensionärer. Vi har inga jobb som väntar på oss på det här sättet. Vi har inga liksom tider så, utan vi kan ta dagen lite som den kommer.
Men det tycker jag låter som en alldeles utmärkt idé. Men det var tre kartor du höll upp. Ja. Rumänien är en.
Rumänien är en karta. Sen har jag börjar med Polen. Det behöver egentligen ingen karta, utan det är bara att köra på motorvägen mot Krakow. Det är det enda motorvägen vi ska köra, det är rakt genom Polen.
Mm.
Så det är egentligen det vi har bestämt som transportsträcka. Sen från Krakow så tar vi oss söderut. Och då blir det väl en bit, jag tror att det är en liten flis av Slovakien man åker in innan vi sen kommer till Ungern.
Mm, I see.
Innan vi sen svänger över till Rumänien. Och det blir ju mycket såna här bergspass att passera.
Mm. Men då åker ni ganska raka vägen dit. Har ni tänkt åka liksom någon annan väg tillbaka så att ni har någon ytterligare dold karta som vi ska åka någon slinga åt sidan eller?
Ja, jag har ju då, det här vet ju inte Nisse om än. Han kanske hör det här innan vi ses på färjan. Annars får han väl ta ett snack med mig på färjan om det där funkar inte. Jag har en idé om att hemvägen skulle gå mer genom Österrike.
Mm.
Österrike och sen så Tjeckien, Österrike och östra Tyskland. Bara för att inte behöva köra samma väg tillbaka.
Jag stödjer denna idé.
Att inte köra samma väg tillbaka?
Ja.
Ja, tack.
Det är väl jättekul.
Jo, men det känns ju som ja, att det blir som en rundtur mera.
Ja, det tycker jag.
Ja. Jag tror inte att Nisse är svårövertalad till den idén heller. Faktiskt.
Nej, men har du tre kartor för det också?
Nej, det har jag inte.
Nej,
men
det blir spännande.
Ja, det blir spännande. Men anledningen till de här kartorna, det är för att jag ser fram emot lite grann det här att sitta på färjan och väckla upp de här och sitta och rita lite med en penna och fundera och snacka och så tillsammans, Nisse och jag då. Annars är mycket av sån här planering, det gör man ju digitalt.
Mm.
Med olika appar och sånt. Men jag vet inte, det är inte så roligt. Alltså, det är bra om du ska lägga en rutt härifrån och dit, liksom 200 mil. Då kan den där digitala tjänsten plotta en sån rutt ganska snabbt. Men sen vill man ju, det finliret känner jag, det är bättre att göra på en karta.
Ja, och jag vet inte, jag kommer ihåg mycket bättre när man liksom har någonting fysiskt och får rita med en penna fysiskt. Ja. Så då kommer man ju ihåg vägen mycket bättre än att bara titta på en karta och trycka på en knapp och sen är det klart.
Ja, precis. Alltså jag har ju kört rätt mycket resor back in the days innan GPSen. Då skrev jag ju som en slags noter, alltså vägbeskrivningar i klartext. Ja, men kör mot och så en ort och sen en pil höger mot och så en ny ort. Och så la man det i tankväskan liksom över så att fick man ju försöka memorera liksom de där höger- och vänstersvängarna så gott det gick.
Mm.
Så att det var ju lite mer mentalt aktiverande. Nu så har man ju bara en rösten i öronen och säger, om 2 kilometer, var beredd på höger sväng. Var god vänd. Vänd om möjligt. Då har man improviserat och hittat en ny väg. Vänd om möjligt.
Jag har ju inga hörlurar i min hjälm då.
Nej.
Så att, jag får fortsätta köra manuellt.
Ja. Nej, men det är just därför som jag tror att jag inte har några kartor över framförallt Tyskland. För att jag har ju gjort ganska många turer, det var länge sedan nu, just genom östra Tyskland. Så jag inbillar mig att jag hittar där.
Men det är väl ändå det självförtroendet man ska gå in med ändå. Så, sen får vi väl se då. Antingen så är det jättebra och så stämmer det, eller så blir det bara en lite spännande överraskning.
Ja, men visst.
Det är inte alls. Nej.
Men det är ju lite det som jag kan tycka är också tjusningen med motorcykelåkning. Det här att det får bli som det blir.
Ja.
Man sitter ju ändå där utlämnad till väder och vind och konstiga lukter och så. Så att om det sen blir en konstig väg på det gör väl ingenting. Det är freedom, frihet. Du vet, Easy Rider, om du minns den där filmen.
Ja, oh, gud, den fruktansvärda.
Ja, men det är liksom gud. Den känslan man är ute efter. Nu har vi inga flaggor på som vajar från vår packning, men ändå. Alltså, det är lite där, man drar iväg mot horisonten.
Ja, men ändå. Bortsett Easy Rider-referensen så... Håller jag med.
Du köper upplägget. Bra. Och vill man följa det här, om man inte vill vänta på nästa avsnitt av Motorcykelradion, där jag förmodligen kommer att kunna berätta en del om resan, vill man följa det lite mer i realtid, så kan jag rekommendera mitt Instagram-konto. Mm. Jag heter Jennebo Radio där, och det kommer nog bli i alla fall ett inlägg om dagen. Det brukar kunna bli det på de här resorna. Jennebo Radio. Sen tror jag att vi kör med hashtaggen två gubbar på resa.
Ja, nu måste ni ju köra på den eftersom du har sagt det här.
Ja, jo, men då blir det den hashtaggen.
Ja, nu blir det den.
Två gubbar på resa. Så men, ser det ut.
Bokstaverat två, eller siffran två?
Nej, men jag tror vi kör bokstaverat. Vi är lite så här old school. Då blandar man inte siffror och bokstäver i en mening hur som helst.
Gött. Bra, då är vi med på noterna.
Mm. Boomers! Eller andra kallar oss boomers, men det...
Vi kanske inte gör det själva.
Nej, vi kallar oss två gubbar.
Ja, okay.
Det är ungefär som äldre damer som kallar sig tjejer.
Kan du inte byta hashtaggen till två boomers på resa?
Två boomers på resa.
Det vore ju ganska kul.
Ja, vi får se. Nu har jag rört till det, men Jennebo Radio hittar i alla fall kontot på Instagram. Skit i hashtaggen.
Det är lättare att leta efter ditt konto och leta efter en hashtag.
Ja, precis. Vi nämnde ju film här alldeles nyss. Jag försökte göra en snygg sån här melodiradioövergång, så fastnade vi på en hashtag.
Men det fattar ju inte jag heller. Jag som skulle liksom försöka ta det här tillfället i akt och få mig själv att verka lite smartare. Men...
Ja, men jag vet ju att du måste också göra ett statement varje gång Easy Rider nämns.
Jo.
Det där är inte min cup of tea.
Exakt. Mm. Men nu har jag en filmrecension som är my cup of tea, vilket egentligen är ganska förvånande, för att alltså, historiskt sett så har jag inte varit något stort fan av actionfilmer överlag. Men jag vet, det kanske har hänt någonting i mig sen jag har börjat recensera alla de här motorcykelfilmerna, för att de flesta är ju lite, alltså, det är ju lite action i de flesta av dem ändå. Jag vet inte, det kanske är en sån där mängd träning att jag tycker att det har blivit bättre och bättre.
Eller som såna här psykologer säger, avtrubbning.
Ja, precis. Det kan det ju också vara. Nej, men förra gången så recenserade jag ju Mad Max från 79. Och den var ju alltså värre än Easy Rider, vilket säger ganska mycket. Den var så fruktansvärt dålig. Men jag hade ju liksom en tanke om att jag började ju kolla på den filmen för att det finns ju en hel Mad Max-franchise med väldigt många Mad Max-filmer. Och så har de ju släppt en ny i år som heter Furiosa, A Mad Max-saga. Som släpptes, jag tror det var typ i våras. Så den är väldigt ny. Finns på det som tidigare hette HBO Max. Nu heter det väl bara Max. Finns att titta på där. Och så hade jag ju tänkt då först att så här, men jag börjar med den från 79 och sen så kollar jag på alla Mad Max-filmer fram till den här allra senaste. Och jag har skrotat den idén för att det är inte så mycket motorcyklar som är av vikt i de flesta av de här filmerna, har jag märkt. För nu har jag ändå, sen vårt första försök att spela in den här podden, alltså igår, nu har jag kollat på ytterligare Mad Max-film och det är inte så mycket motorcyklar i de andra. Så det var liksom i första och den absolut senaste filmen, där finns det ändå så pass mycket motorcyklar att man ändå kan recensera i den här podden. Så nu tänkte jag ge en väldigt bra recension, till skillnad från den från 79, så är Mad Max-filmen från 2024 är väldigt bra. Men jag lyfter ett varningens finger, för att om man är lite så kräkmagad eller tycker att saker är lite obehagligt väldigt lätt, så kan jag inte rekommendera den, för den är till och från så var den väldigt magstark och man blir så här, oh. Det var till och med så att jag satt där och bara nej, sluta! Usch! Så att det var lite äckligt till och från, men överlag en väldigt bra film. Då är det alltså, om man har sett de här lite nyare Mad Max-filmerna som är med Tom Hardy och sådär, så handlar det här alltså om den största kvinnliga huvudrollen i de filmerna. Så det är liksom hennes, vad säger man, ursprungshistoria om hur den här Furiosa blev den hon blev i liksom de nyare Mad Max-filmerna. Typ så. Så att det handlar om hennes liv, hur hon liksom växer upp igen då. I världen har ju förfallit, men hon växer ändå upp i ett ställe som ändå har grönska, det frodas och de har vatten och sådär. Ändå ett fungerande mindre samhälle. Men hon blir kidnappad av män på motorcykel. Dun, dun, dun. Och så blir hon förd till deras ledare, som man kan kalla för antingen MC-gängledare eller mer eller mindre krigsherre, kanske man kan säga. Så får du liksom följa hennes liv när hon växer upp då, blir vuxen och sen blir hon liksom, ja men vad heter det då, befälhavare kanske det heter på svenska, att hon blir liksom, får en lite ledande roll i ett av de här wasteland-samhällena, kan man väl säga. Och för de som kan kändisar så är det Anya Taylor-Joy som spelar Furiosa i den här filmen som vuxen då, och sen är det en annan barnskådespelare då som heter Alila Brown. Och sen är det han som är huvudskurken i den här Dr. Dementus, det är Chris Hemsworth. För det är ju lite kul, så man tänker inte på det så mycket, men det är ju faktiskt Australien som hela de här, alla filmerna utspelar sig, vilket, så att alla pratar lite australiensiskt, det tycker jag är lite spännande, lite trevligt sådär. Men så det är liksom, grundhistorien är liksom att man följer hennes liv. Och det som är så sjukt mycket bättre i den här filmen jämfört med den förra som jag recenserade, det var att den här ändå följde en typ av röd tråd. Man hängde med och man ville hänga med på vad som hände. Man vet ju lite grann, om man har sett liksom den här lite nyare Mad Max-filmen från 2015, så fattar man ju hur det kommer sluta. Så hon kommer i alla fall inte dö, eftersom hon finns med i senare filmer, eller filmer som utspelar sig senare. Och sen förstår man ju också, för hela hennes mål i den här filmen är att hon ändå vill ta sig hem till den här stället hon kommer ifrån. Men det fattar man ju också att det kommer inte hända, eftersom hon är kvar liksom i den här öken dystopin i ett senare skede. Så mycket vet man ju, men man är ändå nyfiken på att se hur hon blev som hon blev. För att hon börjar ju ändå filmen med att ha två armar. Men man vet ju att lite senare kommer hon bara ha en arm. Hur blir hon av med den då? Och lite sånt där. Den var ju väldigt... om man ska gå liksom till hela den här motorcykeldelen i filmen då, så var det ändå... Jag tyckte att... För det var jävligt mycket motorcyklar med. För att den här Dr. Dementis då, han, typ hela hans gäng körde ju motorcyklar. De hade väl några liksom andra fordon också. Men jävligt mycket motorcyklar. Och eftersom det ska vara lite dystopi. Och det ska se lite coolt ut. Och det ska se lite... ja men, det ska se lite postapokalyptiskt ut. Så jag vet inte. Inte så praktiska lösningar kanske. På hur de har liksom modifierat sina motorcyklar. Men det var ju några som jag ändå måste lyfta liksom, som var extra minnesvärda. För att alla motorcyklar, jag tyckte att de tillförde väldigt mycket för liksom stämningen i filmen. Men det var ju inte motorcyklarna i sig som gjorde att filmen blev så pass bra. Utan det var ju liksom allting annat och hela historien runt omkring. Men i alla fall, den här Dr. Dementis då, han körde en motorcykel konsekvent genom hela filmen. Inte bara som i så här, som bara kom som någon liten blänkare som försvann sen. Utan han körde en, om jag säger ett romerskt hästspann. Är du med på vad jag menar då?
Jag vet precis vad du menar.
Då är det liksom, ja men, tre hästar fram och så är det som en vagn bakom som man står i.
Japp.
Och så kör man så. Han hade en sån, fast med tre motorcyklar fram. Och så hade han liksom ändå som, ja men du vet, nej, men när man kör en häst, när man rider på en häst så har man ju tömmare hemma, så man styr lite sådär. Han hade ju såna fast på liksom motorcykelstyrerna och körde med. Det var ju ändå väldigt kul.
Fick man se hur han startade en åktur, eller var det bara när han körde?
För det där skulle jag tror aldrig.
Alltså jag fattar ju, en häst kan man ju smacka igång liksom. Och den står ju, en häst som står still står ju upp. En motorcykel som står still, den står ju inte upp. Så jag kan ju tänka idén liksom. Jag spänner de här tre hojarna framför min vagn. Jag kopplar tömmar till olika reglage. Det blir jättebra. Och sen kör jag iväg. Hur går det där själva startögonblicket till?
Alltså just så här, för att de var ju ändå liksom ihopsatta på ett vis så att de liksom alltid stod upp.
Aha.
Men just det där hur man startar dem, för det är ju liksom starten på styret, han gick ju inte framåt.
Nej.
Fick det tre gånger så var det klart. Så men... jag tror aldrig man fick se när de startade.
Så det var inte tre lösa motorcyklar, det var tre motorcyklar som satt ihop med någon stag eller någonting?
Ja, jo, det var det ju.
Ja, men då är det i alla fall lite trovärdigt.
Ja men precis, så att de var liksom som en enhet, men de var liksom placerade så att det såg ut som motsvarande tre hästar.
Då ska jag inte så komma med någon sån invändning mer, utan det där verkar ju helt...
Som inte lösa och sprang runt, utan det var liksom,
ja, men då är jag med.
En stor grej som åkte.
Jag fattar.
Ja, så var det. Sen var det många andra så här märkliga lösningar. Det var ju till exempel några som hade så här stora... propellrar bak på. Du vet sådana här som typ kan flyga med skärm ibland, så har de som en jättestor kasan på taket propeller på ryggen och åker med för att de ska ta sig framåt. Det var ju flera motorcyklar som hade sådana. Och jag vet inte om det var för att kunna åka lite snabbare, men rätt vad det var så var det ju någon som lyckades flyga med en sån som hade någon, ja men typ drake över sig också, så han liksom flög med den, och så hade han samtidigt då typ, ja men jag vet inte om det var tre eller fyra sådana här automatvapen monterade fram på sin motorcykel som han liksom flög och sköt med samtidigt som han liksom åkte i luft. Ja men det är väldigt mycket så här orimliga saker, men det är ju lite coolt. Mycket, ja men djurskallar och så här, ja men gamla skyltdockor som de har satt på liksom fram på sina motorcyklar som, ja men som att det vore liksom en båt.
Jag förstår.
Och det var liksom, motorcyklarna var ju liksom inte så här, det var flera sådana här cross-varianter av motorcyklar, de känns ju ändå rimliga att ha liksom i en öken att åka med. Men sen var det också flera stycken som hade så här, ja men vanliga glidarhojar som inte känns rimliga att åka med. Jag vet inte. Inte så anpassat, men anpassat i coolhet.
Coolt så räcker det blir över.
Ja, det kan man väl säga. Så jag tyckte ändå så här, för liksom, men som sagt, för liksom stämningen och liksom för att bidra till det här dystopiska, allting är bara helt urflippat. Där gjorde det sig ju väldigt bra, men det var ju liksom allting annat som gjorde att filmen blev så pass bra som den ändå var, även om det liksom typ den här hans grandiosa liksom romerska motorcykelspann, det bidrar ju väldigt mycket till honom som karaktär, att man fattar att han är väldigt så här grandios och tror att han är någonting typ. Så att jag tror att hade man tagit bort motorcyklarna ur filmen, då hade den inte blivit lika bra, men det hade gått att göra ändå så här, fast då hade den inte fått lika högt betyg. Lite så.
Men det passerade, det finns ju något sånt där test där man, det handlar om kvinnliga medverkande i film, de ska ha ett namn, de ska spela någon roll för handlingen och så är det någonting mer som jag inte kommer ihåg. Det där testet
De ska inte prata, sen när de pratar med varandra ska de prata om annat än män.
Just det. Det där testet heter ju någonting.
Det heter Bechdel-testet.
Just det. Vi skulle kunna ha ett eget sånt test här i Motorcykelradion. om motorcyklarna spelar någon roll för handlingen. Men det verkar rimligt att de förekommer där de gör. Och sen, ja, att de fungerar som motorcyklar.
Ja.
Då känns det som att en motorcykel med propeller och maskingevär lite faller utanför, men då fanns det tillräckligt mycket andra. Alltså du hade crosshojar då som körde i öknen då, som rätar upp det hela. Vi får skapa ett eget sånt test för godkännande av motorcyklar i motorcykelfilmer.
Exakt, vi får göra det.
Ja, kan du formulera på till nästa gång?
Ett eget böckeltest. Mm. Ja, då kanske hela liksom mitt rankningssystem. Nu går jag ju bara på feeling.
Jo, men jag tycker det är helt okej att gå på feeling.
Det här kändes som en bra film, därför får den ett högt betyg.
Ja, men det är som
den här var en dålig film.
Att köra motorcykel, det är också att gå rätt mycket på feeling faktiskt.
Ja.
Folk säger, men ja, hur var det där? Det var ösregn och kolmörker och jätteeländigt väder du åkte. Hur var det? Ja, men det var rätt gött. Det kändes bra ändå. Man går på feeling. Ja,
ja. Men den här betyget för den här filmen blir i alla fall faktiskt 9 av 10.
Oh, det är ett...
Ja, så att jag är... Det var väldigt högt underhållningsvärde. Jag tyckte det var rätt nice med en badass woman som huvudroll. Och så, det är mycket så här... Nu när jag har kollat på ganska många Mad Max-filmer och liksom läst på lite om dem, så tycker jag det är kul för att de liksom bakar ihop alla på ett ganska kul sätt. Liksom att samma skådespelare med i flera filmer fast de spelar olika roller. Och liksom så här. Mycket sånt som liksom överlappar som är ganska kul. Så det sånt gillar jag. Men jag tycker att den får inte 10 av 10 just av den här anledningen att så här, motorcyklarna tillför jättemycket, men det är inte riktigt... Jag vet inte om man kan säga att det är liksom en motorcykelfilm heller. Så det är min magkänsla just nu.
Ja, men ändå högt betyg. Men det höga betyget baserar sig då mest på att det är en bra film som innehåller motorcyklar.
Ja,
ja.
Exakt.
Då så.
Så fick det bli.
Vi bockar men, och tackar.
Den kan jag rekommendera. Finns på Max, som sagt. Om man är nyfiken.
Och vill man läsa den här recensionen i en mer... komprimerad version så finns den ju på Motorcykelradions hemsida.
Jajamän. Finns ju alla.
Ja, det finns ju alla. Så kan man gå tillbaka och kolla. Vad tyckte hon egentligen om Easy Rider? Men att hon tyckte den var dålig. Varför? Och så. Då kan man se det där.
Exakt. Och där får man ju väldigt mycket... Den börjar bli en ganska lång lista nu.
Den är så pass lång så att det är mäckigt varje gång jag ska lägga in en ny recension. Liksom få in det i det där formuläret. Jag glömmer alltid bort hur man gör och det är rätt mäckigt, men det är värt besväret tycker jag.
Ja, men då så.
Ja.
Det var ju tur det.
En fråga då till dig som är vår filmexpert och med speciell inriktning på motorcyklar. Skulle Änglagård kunna klassas som en motorcykelfilm? Alltså den här första Änglagård, originalet. För den inleds ju med en scen med en motorcykel.
Ja, men jag vet inte om det räcker riktigt.
Fast den sätter ju en prägel på den rollfiguren som kommer på den här motorcykeln. Fundera på det.
Okay.
Vi skulle kunna utsätta den för vårt test som inte har något namn än. För det vore en oväntad motorcykelfilm, tänker jag. Änglagård.
Ja. Varför inte?
Varför inte?
Jag har ju recenserat andra filmer som egentligen inte alls borde vara med. Och det var ju någon som var så här, det var inte så mycket egentligen. Jag hade inte så mycket annat att komma med just den gången.
Ja, nu ska vi se. Nu klockan går här. Vi är snart uppe i 40 minuter. Vi vet inte om vi har någon sån där tidsgräns för den här podden. Vi brukar väl landa på runt 45, eller?
Ja, men jag tycker inte vi har någon uttalad gräns, eller?
Nej, men ska vi köra en stund till då?
Ja, men ska vi riva av det här märkliga som händer i USA?
Ja!
På andra sidan Atlanten.
Harley Davidson, som fick ju en ny vd för några år sedan, en tysk. Och han ville göra företaget lite mer modernt. Så han skapar en sån här policy som alla företag ju har om jämställdhet och inkludering och sådana saker. Och Så att vi vill bredda vår kundgrupp så att man skulle göra sig mer tillgängliga liksom för, man skulle vara med i Pride-parader och såna här saker och visa att vi är ett schysst företag som sysslar, ja, som respekterar mänskliga rättigheter och sådana saker. Och det där togs ju inte jätteväl emot av vissa i USA då. Så det var ju någon gubbe som jag glömde namnet på nu som la ut någon video på YouTube där han anklagade då Harley Davidson för att vara woke, och han sköt sönder sin motorcykel för att han tyckte att det här var ju en sån katastrof. Han ville inte liksom befatta sig med motorcykelmärket något mer, och han tyckte att andra knuttar skulle göra likadant.
Mm.
Och det här är då en sån här konspirationsteoretiker på yttersta högerkanten. Och då fick Harley Davidson lite kalla fötter. Och gick ut med ett pressmeddelande här tidigare i sommar där man skrev att jo, men vi har visserligen sedan 2 år tillbaka en sån här policy om jämställdhet och inkludering, men vi har absolut inte använt oss av en enda paragraf i den policyn. Så att, och vi kommer att ändra den, vi ska ta bort den, vi ska inte hålla på med sånt. Så att det här med obligatorisk jämställdhetsutbildning för våra anställda, det är borta. Vi ska aldrig mer vara med i någon Pride-parad om vi hade varit det. Så att allt sånt är väck. Vi ska tillbaka till våra kärnvärden. Vi ska värna veteraner och militärer och så. Det är våra viktigaste kunder, så att de ska känna sig trygga med oss även i framtiden.
Ja, och samtidigt då, som de säger det, så säger de också att vi, om jag ska försöka översätta mig in på någon engelsk nyhetssajt, då står det fortfarande att Harley Davidson säger att vi ska fortfarande vara liksom dedikerade och lyssna på alla våra medlemmar i våran community. Och det blir så här, det går inte riktigt ihop det ni säger nu. Ni ska liksom, vi satsar på inkludering och jämställdhet, men vi backar från det. Vi ska gå tillbaka till våran kärngrupp, men vi ska också ha kvar alla.
Ja, men
jag vet inte.
Det finns ju ett uttryck som heter både äta kakan och ha den kvar. Och det brukar man använda för att någonting är omöjligt att göra.
Ja.
Så det känns som att HD försöker både äta någon slags kaka och ha den kvar.
Lite så. Men det känns som, för så som jag har förstått det här, så verkar det här vara liksom USA orienterat, för jag har bara sett rapportering om det här liksom kring USA-delarna, och det Harley Davidson globalt eller liksom i Europa, så det har jag inte hört.
Nej, jag har inte hört heller någonting om det här. Hur man liksom reagerar eventuellt då på Europakontoret.
Nej, jag har bara hört om USAs liksom hantering av det. Jag vet inte, det känns så himla märkligt att man liksom lyssnar på, jag menar så här, hela poängen med att vara inkluderande är väl liksom att folk ska känna sig välkomna, men nu när de backar så jag vet inte, det blir så bakvänt allting, för nu tidigare var ju en halv grupp irriterad på dem, men nu känns det som att alla är förbannade.
Ja.
Eftersom de har backat. För att nu, de som var sura för att de gick in i det, tror jag inte kommer släppa det bara för att de har backat.
Nej, och de kommer ju, leta efter varje tendens till att de inte har backat.
Ja,
framöver.
Så nu känns det som att min känsla är att alla kommer vara förbannade nu. Jag vet inte, det blev inte så bra.
Nej, det blev inte så jättebra. Där har ju hänt andra företag också som har gått ut med olika såna här statements som har verkat bra i stunden och kanske också har varit helt rimliga. Men så har de backat från det, så får en backlash som är ännu värre än vad liksom det var första gången. Så att jag vet inte.
Mm.
Vi får väl se vad som händer helt enkelt. Men jag kan också tänka mig så här, att om man nu är en upplyst, modern, inkluderande Harley Davidson åkande människa i Europa, så kanske det inte känns lika kul längre att vara förknippad med ett märke som då tar ett steg bakåt när det handlar om de här frågorna. Som officiellt gör det också. Jag tänker, det var en del snack, nu har ju inte jag någon Tesla, jag har ingen elbil överhuvudtaget, men att en del tycker att nej, men en Tesla, det går bort, så jag vill inte bli förknippad med Elon Musk och hans, den knäppa personligheten liksom.
Ja, så det blir ju tråkigt när det blir så, för att jag vet inte, jag har ju liksom, jag kör ju inte Harley Davidson och kommer nog inte göra det heller för att det är dyrt mer. Men en sån här grej gör ju att jag blir lite sådär, alltså inte, jag dömer ju ingen annan som skulle köra det, absolut inte. Men jag blir ju mindre inspirerad att köra något sånt på grund av en sån här grej.
Det betraktas som ett politiskt statement. Nästan man väljer ett visst märke. Men
sen tror ju inte jag att det blir så. Ja, men just det här, eftersom det här verkar väldigt USA-orienterat, så tror inte jag det skulle bli så i Europa på den nivån. Men ja, jag vet inte. Det känns lite olustigt.
Ja, men hela, lite så att
den här grejen.
Ja, jag menar att just de här, att politiken liksom tar sig in, att politikens avarter tar sig in överallt liksom. Det tycker jag är inte jättebekväm med det. Själv kör jag, gör ett statement. Jag kör en Honda VFR 800 för att den låter så snyggt.
Ja. Det är ändå bra.
Det är mitt statement. Och sen är jag en schysst, försöker vara en schysst person dessutom.
Ja, det är väl ändå huvudsaken.
Ja, men jag tycker det.
Den som sitter på motorcykeln är ju ändå
den som räknas.
Den som räknas, ja. Tycker jag. Ja.
Fint sagt!
Nu känner jag mig klar.
Ja, bra, då stänger vi den här butiken. Vill man komma i kontakt med Motorcykelradions redaktion, Johanna eller mig, så skriver man till
brumbrum
snabela
motorcykelradion.se. Jajamän.
Ja.
Vi börjar få pre på det. Gud vad samsynkade vi är.
Ja, det är otroligt. Det är som att vi har repat på det här. Vi körde visst ett avsnitt igår, men det hade vi inte med just det här segmentet med mejladressen.
Nej.
Ja, men vi stänger butiken. Jag ska fortsätta med mina papper. Och jag ska packa lite. Hur gör du packlista innan du åker iväg på resor?
Ja, jag gör alltid packlista.
Gör du en ny för varje resa eller har du en gammal som du återanvänder?
Jag gör alltid en ny.
Ja.
För att likt det här som vi pratade om med kartan, att det kommer ihåg bättre och sådär, om jag har liksom en fysisk och får skriva med penna. Det är ju lite samma med det här, va?
Ja,
det måste stå på ett fysiskt papper, och när det är packat då stryker det.
Ja.
Och även om det är så här, om jag kommer på så här, när jag står och packar strumpor, så bara, visst, jag ska slänga ner ett par solglasögon också. Och så packar jag ner det. Då måste jag, även om det redan är i väskan, då måste jag skriva upp solglasögon och stryka det.
Ja, men jag tror att jag gör något liknande. Om det dyker upp en sån här grej, och just det här jag glömt, det där är bra att ha, då måste det in på listan.
Ja.
Så att det finns.
Även om det redan är packat. För då vet jag så här, om packningen sen skulle ligga i typ 2 dagar, så bara, packar jag mina solglasögon? Då kan jag titta på min lista. Och då står det där.
Ja, just det.
Men då är det ju väldigt, väldigt, väldigt viktigt att inte packa ur dem.
Nej.
Nej, då, men, är det
då är det kört. Nej, men man får inte talla i sin packning förrän man är på väg.
Japp, exakt.
Så lagt plagg ligger, som vi säger.
Ja, det kan man säga.
Ja. Nej, men vad bra. Då ska jag ta med mig packnings... Jag påminner mig själv om, gör listan efterhand, om du inte gör den i förväg.
Ja.
Så hörs vi framöver.
Ja, men det gör vi. Du kör försiktigt.
Ja, eller som Nisse säger, jag kör som jag brukar. Det har gått bra hittills. Det där låter snorkigt, men jag vet vad du menar när du säger kör försiktigt. Så att jag ska göra det.
Ja.
Så gott det går. Slut för idag. Tack för idag. Brum, brum!
Brum, brum.